Jag hoppas att den här gudstjänsten ska lite stimulera dig att tänka lite större, lite högre, lite öppnare för vad Gud vill visa för dig. Om din framtid, om den gemenskap som du är med i, om ditt liv, om din familj, om ditt jobb. Det är inte någon liten beställning som jag börjar med, märker jag. Men Gud kan göra under. Han kan tala till oss på det personliga sätt som vi behöver få ett tilltal av honom med. Alltså för det är det som är det fantastiska med en gudstjänst. Att vi är så jätteolika. Och ändå har Gud någonting att säga till oss var och en. Och vad han använder, vilken del av gudstjänsten han använder, det varierar. Just därför att vi är så olika med så olika behov. Och han vet hur han ska tala till oss var och en, för han vet ju var vi finns någonstans. Det här var alltså bara innan jag ska börja predika. Okay. Nu ska jag leta reda på min predikan också. Rubriken för idag är ju alltså, jag sa så här och du hörde så där. Det kan ju gå naturligtvis tvärtom också. Man säger, du sa så här, ja. Och jag hörde så där. Och det här var ett ämne som jag tyckte själv var ganska intressant. Jag hoppas att det har väckt lite funderingar i dig så att du kommer hit med en viss förväntan. Vad ska han prata om idag med den där rubriken? Å andra sidan tror jag också att du känner igen dig lite. Nämligen, hur ofta händer det inte att man säger en sak som man menar på ett visst sätt och man vill ha ett visst budskap fram, men sen så märker man att den andra inte uppfattar det på samma sätt. Och jag har ju sysslat med det här ämnet nu en stund i den här veckan, så jag hade det tydligen i tankarna medan jag sov också. Eller så var det Guds uppenbarelse som kom till mig i en dröm. Men jag hade en rolig dröm när jag vaknade i en rolig dröm i morse. Och jag ska se om jag kan återge den någorlunda. Det var så här ett sånt här läge att vi var med ett par bilar på väg till en plats, till en person som jag inte kände riktigt. Jag visste inte var den här personen bodde. Men jag hade ändå fått, så att jag måste längs vägen. Och det var barn med och de blev hungriga och jag måste komma fram. Och det var liksom lite stress så här, att nu skulle vi måste hitta dit vi skulle. Så jag ringer till den här personen och så frågar jag efter adressen. Och så svarar personen, men hur mår jag då? Och så säger jag, ja, men kan vi inte ta det där lite senare, men nu ska jag behöva adressen. Så blev det alldeles tyst i andra änden. Det var ju kontentan av drömmen, det var lite annat också, men i alla fall. Och på något sätt är det här ju en liten karikerad bild av hur det kan gå ibland. Att någon vill ha fram ett budskap, någon vill kommunicera någonting, men den andra är så full av andra behov så den lyssnar inte på det örat utan söker efter någonting annat. Och det är lite kring det här vi ska prata. En annan orsak varför jag har varit intresserad av det här ämnet, så det är att jag har ju genom mitt långa liv i församlingen fått se allt möjligt och jag har sett människor komma och gå. Och till min sorg upptäckt att ibland så beror det inte på att man har att människor går från gemenskapen eller drar sig undan från gemenskapen. Inte beror på att man har tappat tron på Gud på något sätt. Utan det är någonting i kommunikationen, i relationerna med någon annan som har gjort att man har blivit ledsen. Man har blivit sårad. Och så har det inte kunnat redas ut utan sen blir det så jobbigt att komma in till gudstjänsten, till gemenskapen som man låter hellre bli. Och det här har hänt många gånger. Jag kan tänka mig att du känner till någon sån person också. Och sen det andra som då är kanske lite mera för mig personligt är ju det att jag också har märkt att alla är inte som jag. Jag vet inte om du har märkt det, att alla inte är som du heller. Och att jag kan inte förvänta mig att de ska tänka som jag eller känna som jag eller ha samma behov som jag. Och då tänker jag, när jag ändå vill få fram ett budskap så må ju Gud hjälpa mig. Och det här gäller ju inte i första hand för mig som står här i talarstolen. Utan det gäller som mig som person i relation, i familjen, ibland vännerna, också här i församlingsgemenskapen. Hur säger jag någonting till någon på ett sånt sätt att den här människan kan ta emot det på rätt sätt? Att det inte blir någonting annat i den människans öron eller upplevelse. Vi har ju hållit på, eller jag har hållit på åtminstone med det här temat, en god uppväxtmiljö. Att församlingen ska vara den bästa familjen för alla människor och speciellt för unga människor. Att få växa upp i en kärleksfull, glad, livsbejakande och tydlig liksom, inriktande gemenskap. Det vill vi allihop. Men det är inte så lätt, för vi är ju bara människor. Vi har alla möjliga kanter som kan stöta sig mot andras kanter. Och mycket handlar om kommunikation. Hur vi säger det. Med vilka ord. Med vilken ton. Det är något som jag personligen behöver träna på. Att variera min ton lite. Och inte alltid vara sådär på bara hela tiden. Utan kanske lyssna in lite. Vem är det jag pratar med den här gången? Det här är ett bibelord som kommer från Efesierbrevet 4. Och Efesierna, de var trevliga typer. Först kom ju Priscilla och Aquila dit och undervisade en grupp människor och berättade om Jesus. De kom till tro på Jesus och så kom Apollos. Och när sen Paulus kom dit till Efesus så märkte han att det var lite förvirrat där, både med den heliga ande hade de inte fått höra om och dopsynen var lite märklig och han fick reda upp allt möjligt. Och så stannade han ju där i 2 år för att undervisa dem dag efter dag efter dag för att de skulle liksom få tanken lite närmare det som var evangeliet. Och det blev en församling där, en stark församling. Vi träffar ju på den på nytt i uppenbarelseboken i det 4:e kapitlet tror jag det också är där. Där de får ett brev via Johannes från Jesus. Och Jesus han säger till Efesus församling, och det här är ju då kanske en generation senare än då när Paulus var i Efesus på 50-talet. Och det här kanske var på 90-talet som Johannes skriver. Och då skriver han den här hälsningen från Jesus. Nu ska jag kanske bläddra fram det också så jag inte behöver prata i nattmössan här. Poängen var det här, att de hade jobbat hårt. De var energiska, de var uthålliga. Och det fick de liksom beröm för. Och de hade också fått ordning på läran. Så att de var liksom tydligt emot nikolaiternas lära. De hade klart på sig, vad är det vi ska tro på? De hade nog lyssnat på Paulus och fortsatt att lära sig. Så de hade arbetsmoralen var stor. De jobbade uthålligt och de hade en tydlig lära som liksom skyddade dem från villfarelse. Men så var det en sak som hade hänt där. De hade förlorat sin första kärlek. Och de blev nu kallade tillbaka till att återupptäcka, återuppliva kärleken till Jesus och till varandra och till de andra. För det hade väl gått så här att de hade blivit upptagna med att ha den rena läran tydligt där. Och de arbetade på med sin församlingsverksamhet. Så till den grad att de blev lite hårda. Lite dömande mot andra kanske. Jag vet inte vad som hände. Men någonting med deras kärlek sinade. För som den här källan skulle ha liksom blivit igenproppad. Och det flödar inte fram den kärleken. Jag tänker att det kan tala till oss naturligtvis också. Att vi inte är liksom ouppmärksamma. Att om kärleken börjar bli kall. Om kärleken blir svag. Då har det hänt någonting allvarligt. Därför att Gud är kärlek. Och han vill att vi ska älska varandra. Och om vi inte kan göra det, eller inte vill göra det, eller inte hoxar på att göra det, då har det hänt någonting allvarligt som styr oss bort från den första kärleken, från den kärlek som Gud vill att vi ska leva i gemenskapen, i församlingen och i familjen. Det kommer ett bibelord också. Här är det, 4:29. Efesierbrevet 4:29. Det här står alltså i, det här är Bibel 2000. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Det var inte någon liten uppmaning, om vi säger så. När har du tänkt på den här bibelversen senast? Har du bara sagt sånt som blir till välsignelse för dem som hör på? För vi har ju en tendens att säga vad vi tänker och känner sådär, utan större reflektion, i vissa sammanhang åtminstone. I Svenska folkbibeln så står det, används ett annat ord för det här med ofruktbart. Där står det smutsiga ord. Och i den föregående så var det oanständiga ord. Och det för våra tankar till naturligtvis att man berättar snuskiga vitsar eller man svär och man använder ett språk som inte är bra. Och det ska vi ju inte hålla på med. Jag tror inte att det är det som alltid avses här. Jag roar mig med att kolla vad det var för ord som används där. Och det grekiska ordet för dåligt eller för det här ofruktbart kommer faktiskt fram här och där också i Matteus när Jesus använder det i samband med trädet som inte bär frukt eller trädet som bär dålig frukt. Ett träd som inte framkallar en bra frukt, det är det ordet som används här. På engelska så kanske vi också begriper den här texten ännu bättre. Där står det så här då, alltså att do not let any unwholesome talk, sånt som inte helar utan som river. Men bara sånt som hjälper till att bygga upp andra i enlighet med deras behov. Här blir det mer personligt, alltså det handlar inte om någon allmänt behov så där lite abstrakt, utan det handlar om vad den här lyssnaren behöver. Kan vi tala sånt som hjälper den som lyssnar i gemenskap mindre och större? Så att det här tycker jag är en väldigt viktig poäng. När jag nu sen tittar på det här ämnet så kommer det till mig ett brev som har den här färggranna logotypen. Jag sa så här, du hörde så här, den heter originellt så här: I said this, you heard that. Och nu ska vi ta en liten sån här, det här är inte så hemskt komplicerat, men det blir lite psykologi här nu också, bara för att det faktiskt hjälper oss att förstå hur vi ska kunna tala så att det blir till välsignelse för varandra. Och jag tänker så här att, tänk vad mycket jag skulle ha kunnat besparat min familj om jag skulle förstått lite mer av det här under deras uppväxt. Tänker jag på mina stackars barn. De nu ändå ser glada ut här, tycker jag. Ja. Men i alla fall, ni kommer att märka det här. Den här rubriken så är det en sån här som Kathleen Edelman som har gjort den här grejen till en grej helt enkelt. Och för den som sedan tycker att det här verkar intressant, det här vill jag studera mera, så finns det då en webbsida och en app som man kan ladda ner. Om man går dit till webbsidan och tittar på både filmer och så vidare bort, och de har en arbetsbok. Man kan liksom gräva ner sig i det här ämnet jättemycket om man vill. Men vi ska ta de viktigaste och bästa bitarna idag. Och då ska vi börja med en liten filmsnutt. En blå tycker om ensamhet. Är den gula hatar att vara ensam. Den röda kan vara lite dominerande, medan den gröna är ganska tolerant av sig. Den gula är ofta entusiastisk och den gröna tar det ganska lugnt och avslappnat. Den röda, ja, hon är ganska, vad heter det, självsäker, medan den blå är ganska försiktig. Den gröna är tålmodig, medan den röda kan se ut som att den skulle vara ganska driven eller pådrivande. Den gula är ganska populär ofta i gemenskapen, medan den gröna inte tycker att det är så väldigt bråttom med någonting. Den blå tenderar att vara perfektionist. Den röda har många goda egenskaper och den gröna lika så, liksom den blå och den gula. Vi kommer tillbaka till de här en stund. Vilken färg är du helt enkelt efter den här snabba analysen? Vi ska titta lite närmare på det där, bara för att det är så jätteroligt tycker jag. För det är så belysande. Och när vi går igenom det här så kommer du att känna igen dig själv, tror jag. Du kommer också känna igen den som sitter bredvid dig kanske. Eller någon i din närhet, i familjen. Eller på jobbet. Eller i församlingen. Vi talar om den gula färgen, de gula människorna. Den gula personligheten, eller det gula temperamentet. Den gula talar ofta moleriskt, roligt och människorelaterat. Medan den röda talar ofta med frimodiga, självsäkra och kontrollerande ord. Den gröna är mer avslappnad och låter lite oentusiastisk, men är tålmodig. Den blå talar ofta med detaljerade, dömande eller eftertänksamma ord. I ett samtal eller i en relation så den gula personen upplever att det viktigaste är att man upplever godkännande, accepterande, uppmärksamhet och känsla. Medan den röda behöver uppleva lojalitet, känsla av kontroll, uppskattning och erkänsla. Den gröna behöver uppleva harmoni, värdighet, stressfrihet och respekt. I samtalet behöver den blåa uppleva säkerhet eller trygghet, känslighet, stöd, utrymme och tystnad. Känner ni igen er? Känner ni igen er man, er fru, era barn eller era syskon eller någon annan? Den gula är en sån typ som gärna vill vara med människor. Är entusiastisk i sin liksom läggning och populär bland människorna. Är omtänksam, glad och högljudd och avbryter gärna. Känner ni någon sån? Den röda tenderar att vilja dominera. Är självsäker och driven. Styr sig själv och har ganska häftigt humör och är otålig. Men beslutsam. Den gröna är ofta tolerant och avslappnad och tålmodig. Har inte så bråttom. Men är till sin personlighet vänlig, diplomatisk. Kanske lite obeslutsam, men envis. Den blå då igen njuter av ensamhet. Är försiktig och ofta perfektionist eller tar vi säga noggrann. Men också empatisk, kreativ, har lite humörsvängningar, kan vara kritisk. Någon som känner igen sig själv någonstans. Det här är ju också lite den här gamla temperamentsindelningen. Sangviniker, koleriker, flegmatiker och melankoliker. En del har säkert stött på det här tidigare. Varför pratar jag om det här? Jo, därför att det hjälper oss att förstå den andra. Om vi märker att de inte är som jag. Hur är de då? Vilka behov är det som är överst på listan? Det är det som jag tycker är det mest intressanta här. Om jag kan förstå dina behov som är de viktigaste för dig, då kan jag börja tala till dig på ett sånt sätt som blir till välsignelse, som bygger upp dig, istället för att jag bara säger på mitt sätt så som jag vill ha det, och så får ni ta det hur bäst ni kan ungefär. Så vad jag menar när vi försöker skapa en bra atmosfär, en bra gemenskap, om det sedan är i familjen eller i församlingen, på jobbet eller i samhället, så är det här ganska basic. Det är ganska viktigt att vi liksom tar hänsyn till den andres situation. Vad är det du behöver när jag pratar med dig? Vad är det din läggning säger, din temperament säger att det här är det viktigaste? Jag menar, ta bara det här att någon tycker om att vara med människor. Det är liksom det som man lever för. Det är därför man är med i församlingen. För man får ju träffa så mycket människor. Och andra kommer till församlingen för att de vill höra Guds ord kanske. Och skulle det inte vara så mycket människor skulle det vara mycket trevligare. I don't know. Nej, men det finns olika varianter. Olika behov som poppar upp så att säga hos oss. Och det är jättebra om vi lite lär oss vem vi själva är. Och vem våra medmänniskor är. Hurdana de är. För att vi ska kunna undvika att vi kör över varandra eller att vi inte upptäcker den andres behov. Och så pratar vi utifrån våra behov. Jag måste få det här gjort nu. Det finns ju människor som är mer så här fokuserade på uppgiften. Nu ska jag ha adressen för jag ska komma fram. Men hur mår jag då? Lite så där ologiskt kanske i sammanhanget, men ändå kännetecknande för att ser du inte mig? Förstår du inte hur jag har det? Bryr du dig inte om mig? Du ska bara ha mig och fixa saker eller göra saker. Jag har en liten tendens att vara åt det hållet. Det har ni kanske någon gång märkt. Frågan är då, vilken färg är du? Har du redan kunnat identifiera dig? Eller har du känt igen någon annan i av de här olika kategorierna? Det här är ju inte liksom Bibelns ord det här. Utan det här är så att säga en liten enkel kategorisering. Därför att man har ändå genom historien upptäckt att vi människor är lite olika funtade. Och det är en del av Guds stora mångfald att vi ska vara så här faktiskt. Vi har alla styrkor och vi har alla svagheter. Och ibland så är vi väldigt ledsna över våra svagheter och önskar att vi vore någon annan som inte har de svagheterna. Men då kan jag tala om för dig att den där andra som inte har dina svagheter har inte heller dina styrkor. Och den personen har andra styrkor. Som det lite beskrevs här. Och jag tror att i församlingen tog faktiskt varför Gud har gjort oss till man och kvinna. Varför vi är så olika i en gemenskap. Det är för att Guds stora mångfald och vishet och rikedom ska bli synlig. För en människa kan inte återspegla Guds härlighet eller Guds egenskaper. Men många människor kan ge olika bitar till det. Och Bibeln, Nya Testamentets beskrivning av församlingsgemenskapen handlar väldigt mycket om det här, att vi alla bidrar. Vi har talat om det förut, det här att vi alla med och påverkar känslan i församlingsgemenskapen. Det är inte liksom programmet, ens predikanten som så mycket kan påverka det som du och jag när vi träffas, när vi pratar med varann, när vi hälsar på varann, när vi delar livet med varann, när vi ber för varann. Det är där det händer på riktigt. Så, vi påminner oss den här versen en gång till. Ska vi läsa den tillsammans, den här svenska versionen då, från Bibel 2009, Efesierbrevet 4:29. Vi läser tillsammans. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Det här tycker jag är en bra målsättning. Så mycket mer än det här behöver vi inte göra den här månaden när det gäller att ta ett böneämne om hur ska jag utvecklas, hur ska jag göra mera Guds vilja. Jag tänker om jag får tala sånt som är fruktbart, som bygger upp, som blir till välsignelse. Hur skulle samtalet på jobbet se ut? Hur skulle samtalet runt kaffebordet se ut? Vad skulle du säga till någon som du möter på gatan? Om du skulle ha den här tanken i bakgrunden, hur ska jag säga någonting som bygger upp den här människan, som blir till välsignelse för den här människan? Det är ganska snabbt vi halkar ur den ansatsen, eller hur? Och så blir ju vårt vanliga jag igen och så kör vi på autopilot. Men då får vi igen komma tillbaka och säga, amen, nu ska jag försöka prata med min fru så att det bygger upp henne och blir till henne till välsignelse. Tänk om jag skulle bli bättre på det. Vad glad hon skulle bli. Och blir hon glad så blir jag också glad, eller hur? Ni vet, det här var inte lätt för Paulus heller. Han hade ju mycket att säga. Han kunde vara skarp ibland. Men sen så märkte han att inte alltid gick det riktigt fram hos folk. Och jag tycker det här är så prima bibelord som han skriver till Galaterna. En annan församling där han hade lite brottning med hur de hade sin teologi, för den var inte riktigt tydlig och klar. De hade börjat gå tillbaka till den här att börja omskära sig och typ den judiska tron. Och han säger att ja, men Kristus har dött för er. Det är av nåd ni får ta emot frälsningen. Det finns ingen annan väg. Och då skriver han så här i Galaterbrevet 4:20. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Han skriver och skriver och han var där och predika och undervisa. Men på något sätt så förstår han att han liksom har kommit över. De har uppfattat honom som ganska liksom hård och dömande kanske. Och han skulle vilja på något vis få dem att lyssna på riktigt och säga att ja, men jag vill er väl. Jag vill att ni ska få upptäcka Guds nåd. Men jag tror ju att det där har hänt oss allihopa, att vi nog önskar att vi hade haft ett annat tonfall någon gång när vi ville få fram ett budskap. Föräldrar, säger i spegeln. Jag vet, I've been there, done that. Förstås. Men jag tror ändå att det här bibelordet som vi studerar idag kan påminnas om att Gud vill kalla oss och hjälpa oss och träna oss att börja tala som han. Sånt som blir till välsignelse. Wow, tänk om vi har 100 människor här i Betania som talar uppbyggelse, som talar sånt som blir till välsignelse, som blir till hjälp, som beaktar den lyssnarens behov och kan tala in just i den personens situation. Men nu är det ganska fantastiskt. Jag har nog lite smaka på det ibland någon gång med våra barn. Det finns vissa sätt att säga saker som inte alls funkar. Det blir motsatt effekt. Och sen finns det andra sätt om man tar sig i kragen, gör en ansträngning och tänker efter före, så kan man hitta ett sätt att kommunicera som leder framåt. Gud hjälp oss. Faktiskt så har jag bara ett bibelställe kvar. Ett långt bibelställe på andra sidan. Så vi kan nog gräva en stund i det här. Efesierbrevet 4, det här är samma. Läs Efesierbrevet 4 och 5, för det är jättebra. Hela Efesierbrevet är så bra beskrivning om hur det kan vara i en församling, hur människor kan vara hit och dit och avan, och de liksom behöver få undervisning om att hur ska man leva som en kristen, hur ska man leva i församlingen, hur ska man leva i världen. Efesierbrevet hjälper oss jättemycket. Och Paulus, han skriver nu så här i fjärde kapitlet. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det här gav Gud och ger Gud till församlingen. Och låt mig nu liksom vara lite frimodig och säga att här i den här församlingen så finns det människor som av Gud är benådade med uppgifter som har med apostelns uppgift att göra. Har egenskaper som aposteln behöver ha. Och en uppgift och en kallelse som aposteln beskrivs ha i Bibeln. Jag tror det finns profeter, evangelister och herdar och lärare. Och det roliga är ju faktiskt att man nästan kan se färgerna när man läser de här orden. Om vi nu har de här färgerna som ett stöd för minnet att komma ihåg hur de är. Vad tror ni till exempel att Paulus var? Vilken färg var han? Är det någon som har någon idé? Hur var Paulus? En driven, självstyrande, dominerande person som kom i strid med Barnabas om Johannes. Han var nog ganska röd, det tror jag också. Visst var han det. Och Barnabas, då, vem var han? Eller vilken färg var han, tror du? Han som var så där lite omtänksam och liksom tyckte det var inte så bråttom att fara iväg nu till det där stället som Paulus ville fara till. Jag skulle kunna tänka mig att jag kunde sätta honom i den gröna boxen. Ja, han hade det där herdehjärtat. Men Johannes då? De var med där. Vi tar den här bilden nu då. Johannes, vart kan hamna han då? Som var lite försiktig och tyckte att det blir lite farligt det här nu som Paulus planerar. Det är nog bäst jag får hem nu en liten stund och ta det lite tryggare. Kanske han var blå. Men om ni lägger märke till det att de här människorna har lite olika liksom start. Men de får fortsätta att jobba med sig själv och Gud hjälper dem. Och också Paulus och Johannes hittar varandra på slutet. Eller senare i tiden. Så det var ju inte slut bara för att det var lite så olika. Det blev liksom en kollision av olika behov helt enkelt. Och jag tycker att det här är en ganska bra lärdom för oss. Att vi behövs allihop, för vi har olika styrkor. Nåja, om det nu finns människor av olika slag som har en uppgift att utrusta de heliga. Vem är då de heliga? Vem är det som har blivit heliggjorda? Säg bara, den som har tagit emot Jesus. Som har fått sina synder förlåtna. Som har tagit emot den helige andes närvaro i sitt liv. Fått det nya livet. Det är de heliga. Vem ska utrusta de heliga? Jo, det är de här olika gåvorna, de här speciella tjänsterna kanske. Och jag säger att det finns många apostlar, profeter, evangelister och herdar och lärare. Alla vet inte ens om vad de är kallade till. Men jag tror att Gud vill uppenbara det efterhand och utrusta efterhand. Men det finns människor som har en uppgift att utrusta de heliga, det vill säga allihop. Vadå? Att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron. Det vill säga, alla, om vi läser det här nu, alla är kallade att bygga upp, eller hur? Alla är kallade att säga saker som bygger upp i gemenskapen, i relationerna, om det är en liten relation mellan ett parförhållande, eller om det är en familj, eller om det är en församling eller arbetssituation. Så vi är kallade allihop att säga saker som bygger upp. Vi är också kallade, alla de heliga är kallade att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Och det är det här jag på något sätt vill försöka förmedla. Jag vet inte vilket tonfall jag ska använda. Men jag skulle vilja på något sätt att vi skulle alla förstå det här. Och till och med tycka så här vill vi också vara med och bidra till det här. Att vi alla faktiskt är kallade att bygga församlingen. Vi är alla kallade att bygga gemenskapen. Vi alla kallade att bygga Kristi kropp här på den här platsen där vi råkar finnas. Och det som jag tycker är liksom det fantastiska, det är inte fråga om den som står på estraden eller som gör olika synliga saker så här i programmet. Det är viktigt. Men det allra viktigaste är att vi, var och en av oss, förstår att vi är kallade och vi är också utrustade med egenskaper, både naturligt, men också att den helige ande vill ge oss gåvor för att vi ska vara med och bygga upp Kristi kropp här, på denna plats. Och det tycker jag är så spännande, därför att ingen är utelämnad, ingen är utanför den kallelsen. Alla som tror på Jesus, som ansluter sig till gemenskapen, är kallade till det här. Om vi alla hjälper varandra med det här, då händer det någonting med oss. Då blir vi en stabil församling som inte kastas hit och dit av olika vindkast i läran, utan vi kan hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. För nämligen av honom fogas hela kroppen samman. Okej, det här lade jag märke till också när jag läste den här texten. Jag vet inte om du ser det här. Av honom fogas hela kroppen samman. Det är Gud som för oss samman och i anden gör oss till ett. Men sen står det någonting annat. Hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Så Gud för samman, men människan kan faktiskt splittra. Människan kan slå sönder det som Gud har sammanfogat. Vi ser att det här händer i äktenskap till exempel. I Finland, hälften är liksom på förhand statistiskt dömda till att det går sönder. För så gör vi när vi inte handlar utifrån den andras behov utan från mina behov. Då går relationerna sönder. Så resonemangsmässigt tycker jag det här är ganska enkelt. Men känslomässigt är det jättesvårt. Därför att vi instinktivt jobbar alltid utifrån våra egna känslor och våra egna behov. Och när vi inte får dem tillfredsställda så då blir vi besvikna och bittra och arga och ger tillbaks till den där som vi förväntar att ska fylla våra behov. Det här händer liksom gång på gång i alla sorters sammanhang. Att det går sönder, det som Gud har tänkt att ska hållas helt. Och församlingen är på samma sätt byggd av människor, eller består av människor som Gud vill hålla samman, men som behöver ett stöd som varje led ger med den kraft som är fördelad åt varje enskild led. All right. Så även när du känner dig svag så har du en styrka att ge någonting som bygger upp och som välsignar någon annan. Det tror jag att du kan få hjälp med av den helige ande som ger dig ett ord som är bättre än det du först tänkte säga. Jag har lagt märke till en sak hur det verkar fungera för min del. På tal om källan som flödar. Och jag tycker det är fascinerande, det kristna livet. Hur den här dynamiken eller den här relationen med den helige ande fungerar. För mig, jag vet inte hur det är för dig, det kan vara annorlunda för dig. Men ofta är det så här. Vad vill du, Herre, jag ska tala om den där söndag som jag har min predikotur? Jag är öppen för vad som helst. Vad vill du jag ska säga? Och så går jag vidare. Och så mitt i allt så kommer det en tanke eller ett bibelord blir levande eller ja men hej, det här är jätteintressant. Det här är bra. Det här är precis i linje med det som jag har talat om tidigare. Och så får jag ett e-postmeddelande där det finns lite information om den här lilla psykologiska utflykten som vi gjorde nyss. Ja, men det här passar ju perfekt ihop med den här tanken jag vill försöka få fram när vi talar om att skapa en god uppväxtmiljö. Så att egentligen så har jag inte svettat så mycket i egen kraft. Halleluja. Utan det flödar till när vi ber om det. Och jag tror det här händer på så många områden i vårt liv. Bara vi vågar ge över vårt bekymmer, vårt behov till Gud. Och så låter vi honom verka. Och så noterar vi det när han låter det flöda fram, det vi har bett om. Och jag tror framförallt just när det gäller våra tankar, som ju faktiskt är grunden för våra ord. Där kommer den helige ande gärna in och ger oss bättre ord. Skulle du ha behövt bättre ord någon gång? Eller skulle du ha behövt ett bättre tonfall någon gång? Det blir mycket hummande i församlingen här. Det är bra. Då är vi med. Om vi alla förstår vår kallelse. Om vi alla ber om att få goda, visa, sanna, kärleksfulla ord. Och det rätta tonfallet. Och vi jobbar på det här. Vi får träna på det här. Och så får vi säga, nu gick det inte så bra. Nu får vi ta nya tag. Då tror jag att vi kan bygga en gemenskap som faktiskt är bra för oss. Som är bra för våra barn. Som är bra för nya människor som kommer in. Så känner de att här är människor som på riktigt jobbar på det här. Att inte låta egna behov köra över någon annans behov. Som inte liksom låter sina besvikelser bli till bitterhet. Som blir hårda ord och gnäll och och annat allmänt surpupperi. Vill vi ha en sån gemenskap? Vill vi ha sånt liv heller? Vi vill vara glada och fria, men det kräver att vi lite rensar i rabatten eller att rensa bort de där ogräserna. Jag tror att vi inte ska prata så mycket mer här. Den som vill kan ju gå till den här webbsidan och läsa mer om själva den här, att lära känna sin färg och andras färger och sina temperament. Det handlar ju om temperamenten som är vår grundinställning och våra grundbehov och våra grundegenskaper på något sätt. Och det är lärorikt och nyttigt att få tag i en viss självförståelse, för då kanske man kan undvika en del klavertramp. Men sen tror jag också att det finns en väldigt viktig process, och det är att vi så att säga ger det här åt Gud. Herre, jag har styrkor, jag har svagheter. Herre, hjälp mig att vara vis så jag förstår skillnaden. Och hjälp mig att tala och tänka och känna sånt som blir till uppbyggelse. Jag tror att du har varit med om det, att någon har talat till dig och på något sätt hittat det där som du behöver. Förstått dig. Vet hur du har det, känner hur du känner det, vilka saker som är viktiga för dig. Och börjar i den änden och hjälper dig förbi det som kanske annars ska bli ett hinder. Jag tror att den helige ande vill ge oss vishet att verkligen utveckla våra styrkor. Det som Gud har gett åt oss, de egenskaper vi har fått, de är gudagåvor. Svagheterna ska vi försöka dämpa eller inte agera utifrån dem. Men styrkorna ska vi faktiskt ge till varandra. Därför tänkte vi avsluta med att be helt enkelt. Det brukar vi göra när vi har blivit, fått upp ögonen för något behov i våra liv. Om det är orden, du tänker på någon speciell relation, är det tonfallet? Är det att förstå vilka är mina behov? Vilka är min väns behov? Hur kan jag hjälpa min vän? Hur kan jag hjälpa min familjemedlem? Hur kan jag hjälpa den här människan som kommer till mig och säga sånt som bygger upp, som blir till välsignelse, som faktiskt blir till hjälp? Ibland behöver man tala om svåra saker. Man måste bara tala sanning, men man måste göra det med rätt tonfall. Då blir det till välsignelse. Så allt det här får vi jobba vidare med. Så att då gör vi som jag brukar göra, att vi säger så här, den som har ett behov på det här området får räcka upp handen. Så ska jag bara ta med dig i förbönen om du vill ha hjälp av den helige ande att säga de rätta uppbyggliga orden. Då får du räcka upp handen. Och Gud ser ju era händer och min hand, mina båda händer. Gud hjälp oss. Tack Jesus, vi ber. Herre, jag tackar dig för att du, Herre, alltid vill undervisa oss om din väg som är bättre än vår egen väg. Herre, jag tackar dig för att du har skapat oss fantastiska. Herre, vi vet också, Herre, att det har gått mycket sönder i våra liv. Synden har lämnat spår och våra upplevelser, Herre, är ibland smärtsamma. Men jag tackar dig för att du idag vill påminna oss om att vi har också styrkor som är givna av dig för att bli till välsignelse för våra medmänniskor, för vår familj, för våra vänner, för våra arbetskamrater, för våra skolkamrater, för våra församlingsvänner, Herre och syskon. Jag tackar dig för att vi idag får bara igen komma till dig och säga, Herre, förlåt för allt som har gått fel genom tiderna. Herre, du vet vilken smärta vi känner ibland i våra relationer och hur det blir så fel. Jag tackar dig för att du vill, Herre, rena oss från den besvikelsen och eventuell bitterhet och frustration, Herre. Och istället ge oss nåden att se på varandra, Herre, som gåvor till församlingen, till gemenskapen, till familjen. Där vi alla har värdefulla bidrag i bara det att vi är oss själva. Att vi är som vi är, Herre, helgade av dig. Där vi får tillsammans med den helige ande lära oss mer om att se varandra som gåvor till varandra. Eller nu ber jag för oss alla, ber för alla som har räckt upp handen, som upplever här behöver jag hjälp. Helige ande, jag ber att du ska fortsätta undervisa genom ditt ord, genom här att du påminner oss om saker som vi behöver bli påminna om, och ge oss nåden att kunna tänka efter lite mera innan vi talar, så att vi kan välja orden, så vi kan välja sätt. Vi kan välja tonfallet lite mera medvetet, lite mera utifrån den grundläggande viljan att vara till välsignelse och få vara till hjälp och till uppbyggelse. Herre, hjälp oss den här kommande veckan att komma ihåg att du vill ge oss de rätta orden. Du vill ge oss det rätta tonfallet. Du vill ge oss den här kärleksströmmen inifrån som flödar fram, Herre, och räcker till för andra också. Tack Jesus för att du välsignar oss och går med oss hela tiden. Och du vill fortsätta att undervisa oss också i den här, på den här, det här området i livet. Amen.